Ja, Håkan, 2022.
Redan?
Ja.
Det är inte klokt vad tiden går.
Nej, men det är ju roligt för oss att göra ett nytt gubbasvep.
Ja, och det är ju höjdpunkten varje morgon.
Ja, det är det faktiskt. Det svåra kan vara att komma på något, men när vi väl gjort så...
Precis. Vad har helgen varit?
Jo, men det har varit väldigt lugnt. Det är ju covid-tider och... Ja. Så det har inte hänt så...
Jag hoppas att det tar slut snart, för det blir lite tråkigt det här.
Ja, det blir kött.
Ja, för fasen. Vad har du tänkt att sätta på idag då?
Jo, idag ska vi...
Nu åker vi inte bil, det brukar
nej,
vi göra.
Precis. Ja, det hade vi kunnat gjort, men...
Ja.
För inte vara samlarna kan andra sig.
Men vi kommer få varsitt hörn.
Ja, precis.
Vi är ju i närvarolokalen nu.
Ja, precis. Nej, men vi ska gå tillbaka i tiden lite och försöka att...
När vi var unga? Nej.
Ja, fast ännu mycket längre.
Ännu längre.
Ända till innan Falköping fanns.
Då har vi inte ens påtänkt det.
Nej.
Det är så roligt att se vad det blir då det.
Ja, det ska bli väldigt spännande. Och det är en väldigt spännande person som vi ska prata med här. Men...
Det är nya jävla grepp alltså.
Ja, lite så.
Ja, det är perfekt. Ja.
Ska du börja med låt eller?
Ja, det tycker jag verkligen. Då ska jag börja. Jag såg en reklamfilm på tv och det var den här Stones-låten.
I can't get
them. Nej, inte den. Time is on my side.
Den är bra. Den tar vi.
Vem är gästen nu då? Nu har du bara gjort lite antydningar här.
Vi vill ha frågan.
Ja.
Vem är du?
Vem är du,
ja? Ja, det kanske är så här hemlig gäst. Jag har aldrig avslöjat det. Nej, men Egil heter jag, Josefsson. Och är arkeolog, verksamhetsledare i Ekhagens fornkarlsby.
Och du är varmt välkommen till gubbasvepet.
Tack så hemskt mycket.
Vad gör du?
Jo... Nej, men jag är arkeolog i grunden och i vanliga fall så jobbar jag som verksamhetsledare i Ekehagens forntidsby i Åsarp. Och då betyder ju det att just nu när det är vinter så planerar jag program till sommaren och just nu, de här dagarna, så håller vi på att rekrytera personal. Nu gäller det ju att få tag på alla de här fantastiska pedagogerna som ska ta emot alla skolklasser som kommer till vårt område här.
Du är chef där ute alltså?
Ja, jag är platsansvarig i alla fall. Ser till att den dagliga driften fungerar.
Både ekonomiskt och hela köret?
Nej, min uppgift är framförallt att jag leder personalen. Att veta vad ska ni göra idag och vad är er uppgift och vilka grupper kommer här. Och att alla är utbildade som de ska och sådär.
Men du är inte så mycket arkeolog, är du förstås? Men du jobbar inte så mycket med arkeologi nu då, eller?
Nej, inte i formen av att gräva ut saker. Mm. Det gör jag inte, utan det här handlar ju mer om att... Ja, det arkeologiska Ekhagen handlar ju mycket om att kvalitetssäkra. Att se till att personalen faktiskt kan den senaste forskningen och hålla sig uppdaterad och... Ja, inte minst att när vi bygger nya hus i forntidsbyn så måste det vara efter den senaste forskningen. Ja. Så det handlar ganska mycket om att se till att man har koll på det senaste som har hänt.
Och det stora uppdraget är väl också att visa på att arkeologi är intressant och visa barn och sådana som kommer att besöka Ekhagens forntidsby att det här är faktiskt kul.
Absolut, det är ju att väcka den här nyfikenheten. För det viktigaste är kanske inte vad man lär ut här och nu. Utan det här att, ja, det här var kul. Och man tänker att man är 9 år och så kommer man till en sån här anläggning. Och man får vara med och elda, bara att lägga på ett vedträ. Det är många barn som aldrig har gjort det. Mm. Eller klappa en ko, eller vad det kan vara. Och så får man gå in i de där husen, man får laga mat, smaka och det här. Och man gör knutar och gör sin egen stenålderspil. Allt det här väcker ju massor av tankar och frågor och grejer hos många barn. Och då är ju kanske, det kan ju vara svårt att komma på just i den stunden att det var därför jag tyckte det här var kul. Men vi ser i de här teckningarna som många skolor skickar tillbaka till oss sen, de är ju fantastiska. Här är det bilder på pilbågar och jaktscener och ja, de påminner rätt mycket om hällristningen faktiskt. Mm. Det är skitroligt och då ser man ju att det här har väckt den där vidare kunskapen eller frågan egentligen och det är det som gör sen att man tar, ja, för ett tag sedan hade jag sagt att man sätter sig och bläddrar i sina uppslagsböcker hemma, men det är klart att man tar sin smarta telefon och så googlar man på stenålderspil. Och då har man ju kommit igång. Då har man ju väckt den där gnistan redan hos de där nioåringarna. Och sen om den slår upp till en flamma nu eller när man är 15 eller när man är 75 spelar ju ingen roll. Utan det viktiga är att visa på vad som finns att lära sig.
Jag måste få fråga innan jag fortsätter här. Arkeolog, vad är det för utbildning du har gått eller har du lärt dig själv? Eller?
Ja, arkeologi det är en grundutbildning som är några år på universitetet kan man säga. Jag har läst i Lund då till exempel och min bas som arkeolog är ju fornnordisk arkeologi, alltså det som händer före medeltiden egentligen, allt som händer innan det. Och sen bygger man på det med GIS till exempel, sånt där som park och gata i en kommun använder, att man är bra på att mäta in saker, för det gör man ju vid utgrävningar, måste ju ha koll på var allting är hittat så man kan relatera saker till vartannat och det görs ju digitalt nu så det behöver man kunna och sen är det många som läser vidare olika naturvetenskapliga saker, för man behöver också förstå en del om till exempel ben, osteologi, begripa hur en människa ser ut inuti, annars är det svårt när man gräver ut ett skelett och veta om alla ben ligger på rätt ställe och sådär. Så att det är en grundutbildning som är 2 år kan man säga, och så kan man bygga på det hur mycket eller lite man vill. Min stora del, förutom de här inläsningsdelarna eller som är mätningsdelarna, det är egentligen religionshistoria. Det är mitt andra huvudämne kan man säga.
Det är gubbasvepet ni lyssnar på och idag har vi Egil Josefsson som är arkeolog hos oss. Och han har kommit igång här nu. Han har ett livligt kroppsspråk och vi förstår precis vad han menar.
Det borde vara tv det här.
Ja, det borde vara.
Ja, det går vilt till nästan.
Ja, vad är det alltså, om vi går tillbaka till Ekehagen nu, är det det uttalade målet just där att sprida kunskapen om arkeologi som är målet?
Ja, det är det definitivt. Sprida kunskap och väcka nyfikenhet. Mm. Det är liksom grundtanken i det hela. Mm. Och faktiskt bevara eller återupptäcka gamla hantverksmetoder som vi lever ju i en tid när väldigt mycket och väldigt snabbt håller på att gå förlorat. Mm. När det gäller byggnadskonst till exempel, det gäller ju att lägga tak på gammalt sätt. Och det är ju inte bara arkeologiskt gammalt sätt, utan det är ju bara det som hände för 100 år sedan. Det håller på att rinna oss ur händerna nu.
Mm. Vi ska spela lite musik också i det här programmet, och det vet ju ni kära lyssnare som brukar lyssna att det är. Det kan vara all möjlig slags musik och idag har vi också all möjlig slags musik. Nu ska Egil få spela en låt.
Åh, tack så mycket. Men i så fall, då tycker jag vi tar Meine Kleiner Grüner Kaktus med Max Rabe.
Den gamla slagdangen, ja. Om man då tänker framtid när det gäller forntid.
Ja.
Hur tänker man där?
Ja, det blir framtiden forntid?
Ja, eller
ja, precis. Ja, eller hur? Det är ju en jättebra fråga. Vi lever ju egentligen allihopa i forntiden. Såklart. Om man ser det ur ett framtidsperspektiv. Så det vill ju till att vi tappar saker på rätt ställen här nu och så allihopa. Så att framtidens arkeologer har något kul att hitta och sådär. Och så att man kan tolka det på ett bra sätt. Så det, vi lämnar ju spår allihop. Nej, men skämt åsido, det handlar ju om vi tänker hur vi ska förmedla forntiden i en framtid och även i den tiden vi lever nu. Det höjs ju röster om det att vi måste digitalisera kulturarvet och vi måste tillgängliggöra kulturarvet. Vi har ju massor av gånggrifter till exempel här på Falbygden. Och de kan man ju digitalisera såklart. De kan man ju göra små filmer vid och i som gör att man som besökare inte måste åka hemifrån, utan man kan se dem, och ibland faktiskt nästan bättre digitalt, för då kommer du in. Om du med din stora kropp vill ta dig in i ett väldigt litet hål i en gånggrift, för vissa kan man ju fortfarande gå in i, till exempel i Karleby. Ja, där kommer man ju inte riktigt in, och man måste lysa med ficklampor och grejer. Om man lyser upp det bra och filmar med en 360-graders kamera, ja, men då kan du faktiskt gå in i den där graven i din dator på ett lättare sätt än när du ligger där ute i regnet på mage.
Mm.
Men den andra delen handlar ju också om, måste man kunna besöka allting digitalt? Är det så att det verkligen är bra? Vi, på Ekehagen till exempel då, så slits vi ju mellan detta givetvis. För det finns spännande teknik vi har testat att göra just såna här 360-graders filmer. Där man kan gå in som besökare i ett forntidshus. Man sätter sig, vi kallar det tidsstubbe, för man sätter sig på en stubbe. Och så scannar man en QR-kod med sin telefon. Och då på skärmen så får man upp precis det hus man sitter i.
Mm.
Och runt, då flammar den eld. Det här är tänkt som i lågsäsong då, när det inte flammar en eld. Och när det inte finns någon personal i huset. Ja, men då plötsligt sitter det människor vid elden som du ser genom din telefon på den platsen där det flammar en, där det egentligen är en släkteld när du är där. Och du kan vrida dig runt och på skärmen på din telefon så ser du folk som rör sig runt omkring dig i huset där du sitter. Det ligger en och snarkar och det sticker upp en bar fot till vänster om dig till exempel. Och tittar du upp i taket så ser du röken stiga upp. Och det är klart, det är ett sätt att levandegöra ett hus fast det är lågsäsong.
Det är häftigt.
Samtidigt som man inte får känna lukten och samtidigt som man inte kan fråga de där människorna någonting. Så någon del blir ju också tappad i det. Och vi brukar säga det att om vi tänker en sommardag med sommarturister som kanske har rest, men åtminstone säg hela Skaraborg, många av Ekhagens besökare kommer ju långväga ifrån sig, Stockholm eller Göteborg, eller är på genomresa i landet någonstans. Våran målsättning är ju att om man kommer på när man går ut ur byn att jäklar, nu har jag varit här en hel dag och jag har inte tittat på telefonen en enda gång, då har ju vi lyckats.
Mm.
När man vill leka, om man är barn eller vuxen för den delen med. Eller när man är så nyfiken, man vill prova att slå fram grejer av flinta. Eller man vill vara med och baka bröd. Eller man vill skjuta den här pilbågen. När det blir viktigare än att kolla på sina sociala medier. Nu är jag inte teknikfientlig på det sättet. Jag inte tycker att man ska ha sociala medier. Men vi kan vara en paus från det.
Mm.
Och det finns det som är kul utanför det också.
Precis. Jag tänker målet med verksamheten är ju egentligen ouppnåeligt. Eftersom det kommer nya generationer hela tiden.
Ja, ja, absolut.
Men hur tänker du din framtid då? Ska du hålla på med det eller ska du leda dig någonstans?
Ja, ja, precis. Det är väl en väldigt bra fråga. Ja, nej, men att jag vill hålla på med arkeologi känner jag mig väldigt klar över.
Mm.
Och att det är väldigt roligt med människor känner jag mig också väldigt klar över.
Mm.
Så att förmedla arkeologi på något sätt, det vill jag ju väldigt gärna göra såklart.
Mm.
Och det här att få lov att vara i röken och bland människorna och där det händer, det är ju väldigt kul. Det är ju kul att få med och påverka. Skapa event.
Hur fick du detta intresse från början? Vi vet ju vem din far är. Men...
Ja, precis. Nej, jag ägnade mig aktivt de första 20 åren av mitt liv åt att inte bli arkeolog. Jag har aktivt försökt att inte vara för intresserad och sådär. Men sen har jag inte liksom... Ja, jag är ju uppväxt på ett sätt där det har legat såna här böcker överallt och jag alltid tyckte det var kul att läsa, så jag har inte kunnat låta bli att läsa det och sådär. Men egentligen så blev det så, om jag ska vara helt ärlig, det var när jag hamnade på universitetet och jag läste egentligen religionsvetenskap, kristendomshistoria och islamologi och sådär, och läste litteraturvetenskap, hade väl egentligen en idé om att jag skulle bli lärare. Men då drogs jag liksom hela tiden mot arkeologin, därför att det som plötsligt förenar de här olika sakerna, det är ju arkeologi. Om man är intresserad av väldigt många saker på en gång, då är arkeologi väldigt bra, för att det är en sån väldigt samlad vetenskap. Inom arkeologin så får du hålla på med naturvetenskap. Du behöver kunna begripa hur kemiska processer fungerar för hur saker bryts ner i marken. Vad kan jag förvänta mig att hitta? Och vad har försvunnit och ruttnat bort? Men du behöver kunna läsa skriftliga källor och förstå källkritik. Att det kanske är svårt att tolka ett material från 200-talet med en skriftlig källa som är 1000 år senare på medeltiden. Men att det kanske ändå finns korn i det där från medeltiden som berättar någonting om vad som har hänt innan. Därför tror jag arkeologin blev, för det blev en sån samlande bit, att där plötsligt kunde jag förena de andra ämnena som jag hade läst innan.
Nu ska vi spela lite musik igen, och detta har inget samband med det du pratar om nu, för nu kommer Jerry William. Ago, I heard this thing called rock and roll. Jag var i ett sammanhang med när du guidade runt i centrala Falköping.
Jag med.
Just det var ju du också med.
Jag med.
Och Egil också med.
Ja, det var han, ja.
Helt oväntat.
Och jag tyckte det var så himla spännande och fascinerande det du berättade och gjorde under den rundvandringen. Och Falköping, eller Falbygden, är ju en urgammal bygd. Och det vore ju kul att få en arkeologs synpunkter på hur börjar det här egentligen med Falbygden?
Ja, visst är det spännande. Ja. Det är ju verkligen en trakt där saker har hänt oavbrutet i 10 000 år. Det har nästan aldrig varit sedan isen försvann där för drygt 10 000 år sedan någon gång när det inte har varit någon i det här området. Nej. Så det är ju spännande. Och det, man önskar nästan, ja, där kunde man ju önska att man var digital, och det kanske är ett digitalt hjälpmedel då, att man kunde skala bort lager på något sätt i det man såg, så man kunde se allting rent, för som det är nu ser vi ju alla tider på en gång. Mm. Det är kyrkor från medeltiden och det är gravar från stenåldern och det är gator från 1600- och 1700-talet blandat med hus från vår egen tid. Vi ser alltihopa på en gång. Mm. Samtidigt som vi lyfter blicken och ser konturerna av bergen åt två håll som är samma siluett som människor har sett alla de där 10 000 åren. Så ja, hur började det? Det började med att den där stora isen drog sig förbi, smälte och gled iväg norrut, kan man säga. Och redan i spåren efter den så kom de första jägarna och samlarna, kan man säga. Och då är det nästan 10 000 år sedan. Och då kan man ju luras och tro att det är de som blev kvar här. De såg ut precis som vi, de flesta som bor i stan nu. Men inget kan egentligen vara mer fel, för de där första som kom, de såg inte alls ut som de flesta som bor här nu, eller som någon människa i hela världen egentligen. De var helt mörkhyade, hade blåa ögon och rakt svart hår.
Jaha.
Och den människan hittar du inte någonstans.
Nej, verkligen inte.
Idag. Och sen låter man tiden gå. Det gick 500 år, då kom ett nytt gäng. Och då kom de liksom mer ifrån öster, kan man säga, ursprungligen. Vi kan säga att de kommer från det som är Ryssland idag eller från det hållet då. Om de första jagar ren så jagar det här gänget älg kan vi säga då. Och de var mycket mer ljust bruna i hyn istället. Och en del var rödhåriga och de hade bruna ögon och sådär. Ja, ni vet, när människor träffas, det spelar kanske inte så stor roll var man kommer ifrån eller hur man ser ut. Utan några börjar gilla varandra utan att säga för mycket. Och så blev det en ny generation där.
Men drog de bara förbi eller var det en bosättning här som...
Ja, det vi vet är att de har varit här. De verkar ju varit jägare och samlare allihopa kan man säga vid den här tiden. De har bott inte permanent på en plats, även om de kanske har bott längre tider på något ställe. Men generellt har de rört sig efter där maten har funnits.
Som nomader så?
Ja, precis. Så det här är nomadfolk. De rör sig kanske ut mot kusten när det finns mycket säl att jaga. Och de lever i inlandet när det är mer gynnsamt för att jaga ren och älg och sådär. Det blir ju ganska snabbt mycket varmare också där på jägarstenåldern. Mm. Till och med så varmt att det fanns kärrsköldpaddor. Ja. Det tror man inte idag.
Vilket år pratar du om nu?
Ja, nu är det fortfarande sådär 8-9000 år sedan.
Ja.
Och det är ju så suveränt att man kan liksom... Vi har haft det klimatet här. Ett medelhavsklimat eller varmare i vårt område. Det var svårt att tänka idag när man harkar fram här på gatorna i stan.
Men det är klart, det måste ju ha varit rätt så varmt när isen smälte liksom.
Ja, visst. Absolut.
Så det är klart. Men om man går längre framåt då, när blev det en bosättning på Falbygden?
Ja, då kommer vi in i det vi kallar bondestenåldern och då är vi sådär 6000 år sedan ungefär. Alltså ungefär 500 år före gånggrifterna byggs. Gånggrifterna är ju de här stora stenbumlingarna som ligger uppstaplade på varandra med en gång ut från en fyrkantig kammare kan man säga, där av gånggrift då. Strax före dem så kom det ett gäng ifrån det som är Tyskland idag och slog sig ner här och började bygga hus och så vidare. Och sen tog det ett litet tag till och sen kom det ett nytt gäng inflyttandes. Och då är vi så där 5300 år sedan och de hade med sig kunskapen om att bygga gånggrifter. Mm. Och därifrån och framåt så har det varit jordbrukande bönder här. Och det är ju rätt spännande att tänka den tanken att de redan såg jordbruksmöjligheterna här på Falan.
Mm.
Och sen dess så har det varit så här. Nästan fullåkersbyggd på något sätt.
Mm. Du menar den jorden jag plöjer idag, den plöjdes för tusentals år sedan?
Ja, så är det. Utan tvekan. Det...
Ja, den brukades på något sätt i alla fall.
Ja, bra. Helt rätt. Brukades på något sätt. Det ska vi vara tydliga med. Plog kommer ju inte förrän betydligt senare. Men det verkar ju som att man väldigt tidigt har plöjt eller använt en order av något slag då. Och det finns spår i Norge efter väldigt, väldigt långa åderspår. De kanske har använt oxar då eller något sånt där som har dragit. Och det är ju de senaste årens utgrävningar i Karleby till exempel. De visar alltså att förmodligen har de haft med sig kunskapen om att gödsla redan de här stenåldersbönderna. Då har vi till för några år sedan trott att det kommer inte förrän på bronsåldern för 3500 år sedan. Men det verkar som redan de här tidiga farbygdsbönderna känner till det. Det kan man ta reda på genom att mäta mängden kväve i sädeskorn som man hittar i Karleby då framförallt. Det är också häftigt med ny vetenskap.
Jag nästan bär emot att bryta programmet här för musik, men jag tror vi får göra det ändå, Igil.
Är det tvunget?
Och så vill du spela nu, Igil?
Jo, nu så blir det Sparks.
Sparks kommer det. This town ain't big enough for the both of us. Vad kom det sig då att man började bosätta sig i städer eller samhällen och så då?
Ja, och då får vi åka framåt i tiden här. Vi passerar bronsåldern och så kommer vi in i järnåldern och då är vi ju på en tid som vi vet genast mycket mer om. För att det finns plötsligt delvis skriftliga källor och sånt här, dels tidiga runstenar och sånt där, och vi börjar känna igen ortsnamn runt omkring på farbygden från den här tiden, och är vi på kanske ja, kring Kristi födelse kan vi säga, då finns det ortsnamn som umnamnen till exempel kommer då, som betyder hem, Ugglum och ja, Kvänum, Öttum och så vidare. Så att det här är tidiga sådana namn och då börjar man bo ihop. Mm. Annars har det varit enkelgårdar mer eller mindre innan dess. Men då börjar man lägga gårdarna på rad och man börjar göra vissa saker gemensamt. Kanske göra järn som ju var modernt då och därför heter järnåldern. Mm. Och man kanske har en gemensam smedja och sådana där grejer. Och då uppstår också det blir ett överskott i samhället och då kan man börja sälja det. Och då uppstår handelsplatser på ett mycket tydligare sätt än det har varit innan. Och då tror man att en sån handelsplats har varit här där Falköping är nu då. Att det på något sätt har varit en samlingsplats mellan ett antal byar egentligen. Att det här har inte varit bosättningen ursprungligen då, utan det här har varit en samlingsplats. Och det kan man också se att det finns inga direkta fynd just under där Falköpings stadskärna är, alltså där kyrkan är och så. Där finns det inte fynd som är direkt mycket äldre än vikingatid, alltså när den här processen påbörjas. Innan dess så har man hållit till nere vid ranten och runt omkring då, lite lägre liggande. Men på vikingatiden då börjar man bygga gårdar, storgårdar, som i Varnhem till exempel, som är mer känt kanske då. Då vill man ha en slänt ner mot ett våtare område där man kan låta djuren gå på bete och där man också har vatten och så. Och det har ju vi, om vi utgår från Sankt Olofskyrkan så har vi ju det åt öster blir det ju. Nej, åt väster blir det, förlåt. Och sen så kan man tänka att man vill ha ett område då där det är bra jordbruk och det är ju övriga området runt omkring. Plus att det ska vara ett ganska högt område som man ser runt omkring, för det är en orolig tid. Man behöver befästa sin makt och man måste kunna försvara sig.
Var det mycket folkrörelse på den tiden då? Du pratade om tidigare kom folk vandrande och så här. Är det fortfarande så under den här tiden?
Ja, man kan säga att det vi kallar vikingatid då, alltså för 1000 år sedan ungefär, då har det börjat stabiliseras. Det är då det kan bli någonting som påminner mer om en stat eller länder överhuvudtaget. För att innan har det varit väldigt oroligt och det är ju i efterdyningen av att det stora romerska riket har gått under på 400-500-talet någonstans där. Och det området har ju påverkat Västergötland och Falbygden inte minst otroligt mycket. Vi har ju i Västergötland nästan 25 kilo rent guld just från den här tiden precis innan vikingatid. Och det har förmodligen att göra just med de här folkomflyttningarna. Man har tjänstgjort i romerska armén och tagit med sig guld hem och så vidare. Men sen får det ett tvärt slut. Pang, säger det. Så finns inte den möjligheten längre. Och då måste man lokalt organisera sig istället på ett annat sätt. Och då kommer det här som är så spännande, att just i brytningen 800-900-tal någonstans där så kommer ett antal storbönder, stormän och kvinnor i Västergötland på att i England och på kontinenten så har de kommit på en skitsmart grej. De har hängt med på en ny trend som kallas kristendom och det är jättesmart för där så finns det en kyrka. Och där det finns personer som kan skriva ner grejer. Det betyder att man kan skriva ner en lag. Man kan skriva upp vilka som bor på gården. Och man kan skriva upp hur mycket de ska betala i skatt. Och man får bara tro på den saken som de som bestämmer har bestämt att man ska tro på. Så man kan inte gå runt och småoffra lite grann i kärren och brunnarna som man har gjort innan. Och det betyder ju att det här stärker ju den lokala gårdsägarens makt otroligt mycket. Och då lånar man helt enkelt in hela den här idén. Och de är smarta i Västergötland. De är tidiga på detta. Därav de tidiga kristna gravarna i Varnhem, men det finns nästan lika tidiga kristna gravar i Falköping. Så hela det här området runt Hornborgasjön är tidigt kristnat. Och det ska man ju inte ta som, åh, det blev en invasion och de tappra människorna i Mälardalen stod emot. Mm-hmm. Utan det är tvärtom, det här är politiskt smart. Man är med och man har, och det är en lång tradition bakåt att Västergötland hör ihop mycket mer med Danmark och kontinenten än man hör ihop med människorna runt Mälardalen och liksom östra Sverige. Det här är liksom en förlängning på det kontinentala, kan man säga, som är här på Falbygden. Och det här är jättespännande. Därför går det så fort som när vi pratar om hedna kultur och sånt där, men då var det redan kristet här sedan lång tid egentligen.
Så kopplingen till England var stark redan då, kan man säga?
Ja, utan tvekan är det så. Man har rest långt och under lång tid, kan man säga. Sen vet vi ju här i Falköping att vi har en väldigt tydlig koppling till England eftersom vi hittat två engelsmän på Kötttorget.
Ja, precis. Det ska du strax få berätta mer om. Men nu måste vi spela musik igen.
Det låter rimligt.
Det går så fort. Ska vi ta nu, Håkan?
Ja, jag har en gammal favorit. Ove Törnqvist. Kan vi inte ta en låt med honom?
Absolut.
Ja, gör det.
Här kommer den.
Lilla fröken Betty Fagerlund, lilla fröken Betty Fagerlund, har tyvärr en liten mager hund. Vad den kan skälla, snälla, 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 snälla någon.
Ja, vi pratar om det engelska inflytandet och med religionen och det här. De här engelsmännen, eller före detta engelsmännen som hittar utgrävningar på Kötttorget där. Vad var det för några typer som låg där då?
Ja, det här är ju spännande alltså. Det var ju när Kötttorget skulle göras om 2016 så skulle det bara grävas bort, om ni kommer ihåg. Det var ju en liten kulle där och växte ett par, par trä och det fanns en bänk.
Den fina soffan var
det. Ja, visst. Och då när den kullen togs bort, då visade det sig att det låg ju två stycken. Och så var det så märkligt då att de hade huvudena mellan knäna. Och det är ju inte helt normalt att man har huvudet där, utan det brukar ju sitta på axlarna. Så att då kom, rätt så snart då, så kom arkeologerna från Skara hit och undersökte detta. Och så såg man då att här var det två män och de var någonstans där 35-40 år gamla. De är alltså över medelålder på vikingatid. Och de var välbyggda. De var hunkar, som vi hade kallat dem idag. Vältränade och sådär riktigt snygga säkert. Och de har varit långa för den tiden. 1,85 ungefär har de varit. Och de har liksom inga sådana här slitskador som tyder på att de har behövt arbeta hårt eller på det sättet då, utan det här är aristokrater. De hör till samhällets ledande skikt på något sätt. Och de är uppvuxna i England. Det kunde vi se i en strontiumanalys som vi gjorde. Det betyder att man ser hur berggrunden har sett ut där de har vuxit upp egentligen.
Det är ju fantastiskt.
Så det är häftigt.
Du ljuger inte nu, eller är det sanning?
Ja, jo, men jag pratar sanning. Men däremot så kan man inte lova att de är exakt på den här platsen då, utan nej. Om berggrunden ser väldigt lik ut på flera platser så kan det vara någon av de platserna.
Ja, just det.
Men det här är väldigt signifikant för södra England, just det här området som de är. Och samma som Falbygden med våra Västgötaberg här. Det är väldigt tydligt om man har druckit vatten från det här området. När man har vuxit upp så kommer det ser man i tänderna sen.
Men vad gjorde de här då?
Ja, det är ju frågan. Vad gjorde de här? De är alltså från 900-talet och är det här området kristet. De kanske har varit handelsmän som har varit här. De kan ha varit man vill ju, det är ju vikingatid så man kan ju alltid leka med tanken att de har anfallit bygden på något sätt och blivit tillfångatagna och ihjälslagna eller någonting sånt där. Men de har ju inga spår efter strid då, förutom att de är huggna i halsen en gång var. med något stort vast föremål.
Men huvudet var, eller huvudarna var avhuggna alltså?
Ja, de var avhuggna, tveklöst, efter och, första kortan ungefär.
Var det någon särskild rit som gjorde att man la huvudet mellan benen? Alltså?
Ja, det här är ett helt unikt fynd faktiskt. Det är väldigt spännande. Det finns några halshuggna människor från ungefär samma tid, och det finns ifrån Danmark, men det verkar mer vara brottslingar på något sätt som avrättade och rum, liksom undangömda på något vis. De här gubbarna, de är ju, ja, de har dessutom varit av någon slags trälar eller något, de där danska fynden. Och samma i Uppland så finns det fynd av såna här, av halshuggna personer, men de verkar mer vara offergåvor just till någon som har blivit begravd i en heden tid då på något sätt, som har hört till en annan religion än den kristna. Men de här gubbarna, de måste ha ställt till något väldigt alltså för sig i sin tid. För det här är ju väldigt, är en hederskultur kanske man säger egentligen. De är begravda utanför kyrkogården och i nordsydlig riktning. Alltså inte östvästlig, så att de hamnar ju på ett otrevligt ställe.
Men ändå i någon slags gravhög eller?
Nej, de är nedgrävda bara i en grop under marken. De har inget, vad vi kan se, något tydligt över markytan som visar att de är begravda där. Utan, och inget runt omkring. De verkar inte ha fått med sig några saker. De har inga kläder, vad vi hittar rester av i marken i alla fall. Så det är ju något de har ställt till det för sig. En rolig teori som skulle kunna vara sann. För det är ju bara teorier detta, så att man kommer ihåg det, att det är inga sanningar vi kan presentera, men det är att de skulle ha varit någon slags gisslan. Det är inte helt ovanligt när man läser liksom medeltida litteratur sen, det är ett par hundra år senare, men att, ja, till exempel när kungen Eriksgatan, när man kommer hit kungen, då tar man ju gisslan i ett område som följer med då, för att gardera sig, för att vara säker på att man ska hålla sitt ord. Och då kunde man ju tänka då att man på 1000-talet har, eller 900-talet har varit i England och sagt, för då var ju västgötarna där ihop med danskarna, och sagt till en engelsk storman att du ska betala så här mycket silver så låter vi din gård vara i fred. Och då säger engelsmannen att jag har inte så mycket silver nu, men jag betalar nästa år, jag lovar. Kul, vi tror dig, säger västgöten. Men för att du säkert ska göra detta så tar vi med din jarl eller bror eller någon annan då. Får bo hos oss som gäst på våran gård i Västergötland, och så åker man hem hit till Storgården som låg någonstans där kyrkan är nu. Och de levde säkert där och hade det väldigt bra. Stormän emellan, åt gott och drack gott. Sen kom nästa år. Västgötarna seglat till England igen. Fick de silver? He. Tråkigt när de kom tillbaka då, för att ja, då gjorde de processen kort med de här gisslan då. Kanske.
Och sen, var ska vi göra årum? Och så grävde de ner dem där bara.
Precis, ja visst. Man kan också tänka sig att de här två har ställt till det för sig på något sätt. Alltså begått ett brott, kränkt någon i släkten helt enkelt, som är så allvarligt att de inte ens får begravas på kyrkogården. Mm. För i Falköping vid den här tiden fanns en stor kristen kyrkogård, jättestor alltså. Om man tänker Sankt Olofskyrkan, ända ner till där Storgatan är, var bara kvinnokyrkogården. Mm. Det är ju åt norr. Sen kan man tänka att den har ju varit lika stor åt söder då, där männen har begravts. Så det är ju en jättekyrkogård. Om man jämför med området som är nu så är det ju mycket, mycket större. Så det är ju väldigt spännande. Det är ju ett straff in i döden detta alltså. Mm. Det är väldigt allvarligt om man tänker sig att de har varit troende, och det får man nog tänka att alla har varit vid den här tiden. Då är det ju kört om man begravs på fel håll och utanför kyrkogården.
Det var här med kopplingen till England då, har du berättat om nu då, men ner mot kontinenten, var det utbyte åt det hållet med? Jag tänker när kyrkan sen kom igång så fanns det ju kopplingen mot Rom då, och vandringar och utbyte där, och klostren här uppe. Och
absolut.
Kyrkan, eller Falköping, låg ju i stråket här liksom.
Ja, absolut, så är det verkligen. Om man tänker att den tidiga missionen, precis som du säger, att den kanske utfördes egentligen av engelsmän här. Vi är den första biskopen i Skara till exempel, var ju engelsman. Och då kan man tänka att den missionen kommer därifrån. Men sen kommer ju de som beskriver kyrkans intåg i Norden, det vill säga de som tar över där någon gång lite senare, och det är ju det Hamburg-Bremska stiftet, alltså tyskarna. Och det är ju därför man aldrig hör om engelsmännen, för de var ju inte kompis med tyskarna. Utan tyskarna har ju sen beskrivit hur det gick till och säger såklart att det var tyskarna som gjorde det. Och då, från och med den tiden, så kommer ju influenserna till klostren och till kyrkorna just från Tyskland och Frankrike och det hållet istället. Och då får vi ju den romanska arkitekturen sen då, med de, ni vet, romansk arkitektur, det är ju de runda bågarna, det är så Sankt Olofskyrkan är byggd ursprungligen, och sen kommer det gotiska lite senare på 1200-1300-talet med spetsiga bågar. Det ser man ofta i kyrkor, att de är tillbyggda på 1300-1400-talet och då har de spetsiga bågar. För man vill ju vara med, man vill ju vara modemedveten. Det är ju inte bara i vår tid som vi ska ha rätt grejer.
Ja, det är jätteintressant det här.
Det är som att vara på skolbänken, ja. Kan
va? Ja, verkligen. Men tiden går ju och vårt program blir det faktiskt mot sitt slut. Jag tänkte bara, nu är man ju igång med ett projekt i centrum här med och knyta kyrkan närmare stan och få mer genomtänkta kulturhistoriska stråk och sådär. Tror du att man kommer att hitta några mer intressanta grejer när man börjar gräva och greja här nu?
Ja, det beror ju på, skulle jag säga, hur mycket man faktiskt gräver. Man kan väl gissa att det mesta som kommer grävas och sådär är områden som redan är tittade på. Man kan tänka att det är där gatorna är, och där är ju grävt redan för rör och sånt där. Oavsett om en arkeolog har varit med eller inte, så är det någon som redan har rört runt i det. Om det skulle komma till att vi börjar riva ner husen runt torget, nu är det inte det jag menar att man behöver göra, men om man skulle göra det, då skulle man säkert kunna hitta ett och annat spännande runt omkring där.
Jag tänker mer att om det, tycker du som arkeolog liksom, att det finns luckor eller det finns något som vi saknar, att det här skulle komplettera bilden av hur Falköping har växt fram, om vi hittar någonting där och där liksom.
Ja,
förstår du vad jag tänker?
Ja, absolut. Ja, men det hade ju viss, från, om vi tar det från början då, då saknar jag från vikingatiden, så vill jag ha en stor gård. Och den behöver ju ha massa gårdar runt omkring sig. Sådana har vi ju inte. Vi vet ju bara att det ligger ett par döda engelsmän och vi har en stor kyrkogård som visar att det måste finnas en stor gård, men vi har inte hittat den. Den vill jag ha. Och sen, så när det blir en kyrka senare, en stor kyrka, ja, men då kan man ju tänka att då behövs det mycket byggnader runt omkring den. Det är en pilgrimsplats också. Var har pilgrimerna sovit och så vidare. De grejerna behöver vi hitta. Och sen när vi kommer in senare, den medeltida Falköping, där har vi ju nästan ingenting. Men det vet vi ju från skriftliga källor att det finns. Vi har ju ett ganska tidigt stadsprivilegium till exempel här i Falköping. Så att det hade ju varit spännande att hitta. Men det ligger nog under husen som sagt. Så det får vi titta på när det finns anledning att flytta något hus.
Med den cliffhangern så får vi nog avsluta dagens gubbasvep. Eller har du något att komma med, Håkan?
Fanken var till något fort idag.
Väldigt. Men så är det. Det var mycket intressant. Och vi tackar dig så jättemycket för att du ville vara med, Egil.
Ja,
tack
så hemskt mycket. Riktigt trevligt för mig, måste jag säga.
Ja, det var det. Så detta var ett gubbasvep som kanske inte var så likt alla andra gubbasvep, men gubbasvep kan ju vara på olika sätt.
Eftersom vi har övre medelålder, jag och du, så kallar vi titta bakåt lite och...
Ja, skadar inte. Men det här är alltså gubbasvep då vi sänder på Radio Falans sändningstillstånd.
Ja, visst.
Programmet sänds idag då, torsdag. Och reprisen är andra måndagen i februari. Vad det nu kan bli för datum.
Klockan 14.
Klockan 14, ja. Vi tackar för idag.
Ja.
Hej då.
Hej och tack, Egil.
two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.